I veckans avsnitt av En liten Podomitis som är avsnitt nummer 459 spartar på nya Teams, filöverföring på Mac och audio emojis. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podomitis. Som alla märker så är det ju tisdag idag. Alltså klart och tydligt tisdag. Eller rätt sagt, det är egentligen lördag idag. Fast det är onsdag.
Eller så.
Eller, ja, men alltså det var jättejobbigt. För att det var ju fredag igår. Och då kan vi ju inte spela in. För då är det ju inte tisdag. Så därför spelar vi in på lördag istället. Ja, nej, det blir jätteförvirrande. Nej, men hur som helst. Det var Valborg igår. Och folk skulle umgås med andra folk. Och gå och titta på sådär pyroman-grejer och sådär. Och då kan man inte spela in podd. Så därför spelar vi in podd idag istället. Det är alltså den 1 maj idag. Och med mig, precis som vanligt, så har jag David Lilja.
Hallå, Johan Persson.
Och Björn Andersson.
Hej.
Hej.
Hej chatten.
Och chatten har vi här också. Precis, för jag tycker vi har fått jättemycket fina bilder och grejer.
Ja.
Ja. David, hur har din vecka varit?
Min vecka har varit helt fantastisk, skulle jag säga. I förra veckan så hade jag en lunch and learn på kontoret. Det betyder att vi har en litet webbinar internt för alla anställda som vill titta. Som vi även spelar in för alla anställda som vill titta i efterhand. Och sen på kvällen så hade jag i princip samma webbinar fast en live-demo-version och lite mer jag fick feeling-version av den, så att säga. Jag kunde dra iväg i tangentens riktning, vilket jag gjorde fler än en gång. Men det var helt okej att göra det på idéforumet. Så jag träffade faktiskt flera poddlyssnare i torsdags kväll också. Supertrevligt. Så att det var fantastiskt. Sen blev det helg och då snickrade vi lite på vår altan och så var det lite dåligt väder och sen jobbade jag lite för jag har beredskap också, och sen så kom ju den här, vi eldade massa saker igår vilket var superkul, och sen så blev det 1 maj och det är väl en söndag tror jag, så då sitter vi här nu då och gör podd, och jag har byggt vidare på altanen, jag har skruvat jättemycket och jag har räknat och jag har kapat och sticksågat och usch. Men nu sitter brädbitarna där de ska. Så nu är det bara alla andra kvar som inte behöver precisionssågas med som vad heter han den där dvärgen på julafton. Han som alltid har tungan ut genom munnen. Toker. Det är så man känner sig när man försöker sikta där. Liksom. Ja, precis. En 3D-scanner frågar om. Ja, absolut. Teknik är kul.
Men 3D-scanna och så skriv ut träbitarna istället.
I trä. Ja, det vore, det vore coolt. Nu hade jag varken en träprinter eller en 3D-scanner. Så att jag fick ta de köpta brädorna jag hade och stycksåga i dem. Mm. Så var det med det. Det var min vecka, typ.
Björns vecka då?
Björns vecka har varit liknande. Jag har också jobbat. Jag har också... igår, så jag tänker posta en bild nu i chatten för de som är där, så eldade vi hemma. Jag har en fantastiskt trevlig liten eldboll man kan stoppa saker i där. Det var precis när den tändes. Och den rekommenderas faktiskt. Finns på typ Biltema överallt där eldbollar säljs.
för det är ju ett sånt känt begrepp där eldbollar säljs.
Ja, nej, men om man tittar på det ser ut lite grann som en det ser ut lite grann som dödsstjärnan liksom. Förutom att den inte har en buckla på sig ännu, för det är ingenting som har vält på den. Men den är jättetrevlig, för då kan man liksom elda där utan att hundar med svansar eld brinner upp och såna saker. Förutom det, vad har vi gjort då? Vi har också byggt på altan. Jag önskade mig ett tak till altanen förra veckan. Ja, tack, Excalibur. Bucklan kommer. Jag tror det också faktiskt. Så idag så har min fru, hon har, ja men det kan jag också visa faktiskt, har min fru byggt en pryl på framsidan. Det blev en entré kan man säga. Så. Det byggde hon upp idag medan jag höll på baksidan och byggde altan. Eller tak på altanen. Så att däremot har jag inga bilder på det jag har byggt på altanen ännu, för att det ser ut som fan. för det är inte klart. Ja, men det är bara en massa tråkiga pinnar just nu, så det är inte så jävla spännande. Det heter tydligen regler. Mm. Precis. Så, och sen så har det skett jobb och sån saker också, en massa saker. Men det är... Men Johan, innan vi började starta, innan vi pratade här, så du behöver ju ha någonting som du kan elda i. Har du beställt någon eldboll ännu?
Nej, jag har inte beställt någon eldboll.
Okej,
vad
har du eldat då den här veckan?
Jag har inte eldat någonting alls faktiskt, men jag har gjort en rolig sak. Jag satte mig i fredags på ett flygplan till den portugisiska huvudstaden Lissabon. Där jag skulle föreläsa på en konferens som heter Dynamics 365 Summit. Och där träffade jag en massa sådär MVP-kompisar och kollegor och föreläsare. Och en massa slutkunder och användare och så. Jag pratade, David hade varit stolt över mig, för jag pratade säkerhet. Hur man säkrar infrastruktur runt Dynamics 365. Jag var faktiskt ganska nöjd med den sessionen. Den blev bra. Så. Och sen så på söndagen efter konferensen så hade jag typ 5 timmar. Då det kändes i mina ben ungefär som vi hann igenom varenda gata i hela Lissabon ungefär. Klockan 11 på morgonen så hade jag tror jag hade 17 000 steg på stegräknaren. Och när jag var på
klockan 11 på förmiddagen.
Ja, när jag kom till flygplatsen på eftermiddagen vid 3 någonstans så där ungefär. Mm. Då hade jag 34 000 steg på stegräknaren.
Det får man ju knappt om man sett. Ja.
Då hade jag ändå tagit taxi tillbaks till flygplatsen. För att jag kände att om jag ska gå dit som den som jag är ute och promenerade runt Lissabon med tänkte göra, så skulle det ta 3 timmar till. Då hade jag förmodligen missat mitt flyg, vilket är dåligt.
Ja.
Han gick tillbaka sen då, förutom de 34 000 stegen, så gick han dessutom 3 timmar tillbaks till flygplatsen.
Oh Jesus. En som har sett stegräknaren i en sån här provrörsskakare på ett kemlabb, så kommer man inte få de där stegen liksom.
Eller sätter fast dem på en 4-åring.
Ja, eller en hund.
Nej, men grejen var att den här människan som jag var ute och promenerade med, han är en sån här människa, så att du och jag har känt en person, David, som hade ungefär den här personligheten, att har den här personen bestämt sig för någonting, så jävlar i namma, det existerar inte på kartan att världen blir på ett annat sätt överhuvudtaget någonsin. Så att han var så där, ja okej, okay, vi ses klockan 8 imorgon bitti, och sen jävlar så promenerar vi, för han skulle dessutom plocka en massa geocache och grejer. Så att vi fick en rätt rejäl promenad. Och jag lackade lite ur sådär när det var sådär, man kommer liksom längst bort på den här rundan och så är det såhär, ja, nu måste vi först gå 2 timmar tillbaka samma väg som vi har gått för att sen gå till nej, jag är nöjd, tack så mycket, jag är nöjd nu, jag skiter i det här nu faktiskt. Så.
Jag kan faktiskt sakna honom som du tänkte på ibland. Vi hade en jätteintressant... Vi skulle vilja göra en video när jag flyttade en gång. Och då skulle vi skulle vilja låna en lastbil med flak. Och sen skulle vi bara vilja ställa upp... alltså, soffa, bokhylla, liksom kartonger med grejer där i på det där flaket. Och sen så skulle vi vilja filma det när vi backar in mot ett hus. Och sen så ska det vara kommunikationsproblem med en person som är lite ansvarig och en person som sitter och kör. Så att som ansvarig får telefonen, och så står den personen och viftar och vevar lite med händerna. Och då tippar den andra personen flaket, så hela bohaget bara åker av, så krasch. Vi var båda just där och då tyckte det var hysteriskt roligt och skrattade tills vi nästan blev blå i ansiktet.
Nej, men så är det. Och så att jag har haft en väldigt trevlig sak, och sen har jag varit och studioinspelat podd igår. Vi har nämligen, vi sitter ju på United Spaces på Waterfront, och United Spaces på Torsgatan har en poddstudio, så då var jag där och spelade in podd igår. Och sen har jag dessutom fått spela in en podd till som jag inte ens behövde redigera. Jag gillar de poddarna, de jag inte behöver redigera, de är faktiskt de bästa poddarna av allihopa.
Därför har du 3 du måste redigera själv.
Ja, jo, det är lite kontraproduktivt, jag förstår det. Nej, och sen i övrigt så har jag tillbringat större delen av förra veckan med att plugga NO med äldsta dottern och sådär. Och sen är jag sjukt glad över att man kan gå ut och springa utan att ha en massa tjocka kläder på sig nu. Man kan liksom ha tunna kläder på sig och springa. Det tycker jag är bra.
Det är riktigt bra.
Ja.
Jag sprang inte idag. Jag tänkte göra det, men jag var så trött efter altanen så bara skätigt.
Jag kan ju tyvärr inte träna just nu. Det går inte att träna, för att i mitt garage så ligger det tak. Så då går det inte. Ja. Så det är kört.
Nej, jag fick till och med en chans att springa i Lissabon, vilket var trevligt. Var det ju riktigt varmt. Han jag sprang med, han sprang i shorts och t-shirt. Jag vågade inte riktigt ta med mig shorts och t-shirt, för jag visste inte liksom så.
Kollar du inte på väderlekstjänsten innan du åker?
Jo, men jag var fortfarande så här. Jag hade glömt bort hur varmt det måste vara på termometern för att man ska kunna springa i shorts liksom.
Men, ja, typ allt över 8 plus eller något, så är det ju bara att köra.
I shorts.
Ja, kallt. För tusan. Jag stack iväg någon gång när det var typ så här 4 grader, så stack jag iväg i, för vi så jag hade jacka på mig, eller så här träningsjacka, men jag hade shorts och så var jag svinkall, men efter 2 kilometer någonting så där så var man ju riktigt varm. Då var det jätteskönt att inte ha mer kläder på sig.
Man ska ju bara överleva de första 2 kilometerna.
Men det ja, men det var ju bara bita ihop. Det var ju bara köra liksom.
Ja, apropå folk med pannben. Så. Ja. Jag tänkte att vi skiter i det nu. Och så försöker vi dra oss igenom alla våra anteckningar från dagens podd. Så ja. Jag tänker att vi börjar prata podd.
Ja.
Jag har först en feedback och backlog-grej från förra veckan. Vi pratade om MetaQuest. Och att man hade sänkt priset på MetaQuest till $200. Och då sa jag lite felaktigt att det var MetaQuest 3 man hade sänkt priset på. Det var det inte, det var MetaQuest 2 man hade sänkt priset på.
Jag tycker det var tillräckligt nära. Det är nästan samma.
Ja, men det är nästan. Jag tycker ja. Det är nästan faktiskt. Och vilket gör att jag är faktiskt nästan lite sugen på att köpa en MetaQuest 2. För att jag skulle vilja testa en sån och köra lite mer AI, eller så här VR-grejer och sådär. Det är kul.
Men gör det. Jag har köpt en app för 29 kronor som jag tänker prata om senare idag. Så att jag tycker absolut att du kan köpa ett MetaQuest 2 och prata lite om det. Så. Ja.
Det är som samma.
Sen så har vi pratat en del om Arc Browser. Mm. Och Arc Browser finns numera publikt för Windows. Jag fick det förra veckan. Jag hintade om det i Discord.
Ja.
Men då var det i Private Preview. Nu är den i Public Preview. Så nu kan vem som helst ladda ner den. Enligt David så är den dock inte riktigt feature parity med Mac-versionen än. Men som sagt, de har ju haft ett tag på sig att få till Mac-versionen. Så.
Absolut. Man kan göra väldigt, det är en hel del som är samma. Du kan ju lägga flikar eller sidor precis bredvid varandra så du kan se 2 stycken samtidigt och sådär, vilket är ganska smidigt ibland. Du kan inte ändra färgerna på dem, vad jag har förstått. Eller jag har inte lyckats hitta den inställningen för att ändra färgtema på en sida. Kanske får leta igen eller vänta på en uppdatering som kommer. Sen kan man inte göra de här magiska sökningarna. De plockar upp en ny flik och får den här sökbaren i mitten. Om man skriver YouTube och trycker på tab på Macen så söker du bara på YouTube. Och det funkar inte på min Windows-version som jag har. Så att det, och sen Max tror jag inte finns heller. Den här AI, Anthropic Claude, finns inte mer.
Sen tycker jag, de är rätt roliga Arc Browser, just för att de är ju ganska transparenta. Om man följer deras YouTube-kanal så har de ganska mycket intressanta sådär intervjuer med han som är vd för bolaget, sådär, just att han pratar ganska sådär transparent om att vi har liksom en nisch just nu där vi kan leverera en browser eller vad vi nu kallar det för någonting som är något annat än det som alla andra har, men det fönstret kommer ju inte vara öppet för evigt, det fönstret kommer ju att stängas, men det förutsätter samtidigt att vi kan förmedla till andra människor vad det är vi försöker leverera för någonting, för att annars kommer de inte vara intresserade av att använda det, för de förstår inte vad de ska ha det till. Så, så att är ni intresserade av den så och även om ni inte har en Mac, så följ dem på YouTube, för att de är rätt intressant. Sen fick jag lära mig idag att tydligen så har Tesla, alltså en bil, en Tesla, har tydligen en car wash mode. Det var nämligen någon som hade tvättat sin Cybertruck. Och då är det så här att dels så står det då i beskrivningen att man får inte lov att tvätta Cybertrucken i direkt solljus. För att den kan börja rosta. Vilket är skitdåligt. Men dessutom är det så att det som hände den här personen det var att när han skulle köra ut ur biltvätten så bara tvärdog bilen. Den rörde sig inte en millimeter. Det gick inte att starta den. Den var bara brickad, så. Och då står det nämligen så här i, eller sagt, svaret han fick från Tesla var: failure to put Cybertruck in car wash mode may result in damage. The company's manual reads, damages caused by car washes is not covered by the warranty.
Så alla man kan alltså inte tvätta bilen. Alla människor alltid hela manualen till bilen. För det är inte så att man lägger den i handskfacket för att ha där om man någon gång skulle bli stående med en röd lampa, om man vill ta reda på vad röda lampan betyder.
Ja.
Jag har fått förklarat för mig av min fru att jag tydligen är lite ovanlig. För jag läser gärna sådana manualer.
Mm. Jag har också läst hela manualen till våran V60. Ja. Men helt allvarligt. Vadå? Du kan inte tvätta bilen om du inte går in i menyn och ställer in.
Jo, du kan.
Av en gång, ja. Uppenbarligen. Men kan du köra genom ett sjukt jävla regn och väder utan att slå på car wash mode då, eller?
Ja, det skulle du tydligen kunna. Och det som gör det ännu mer ironiskt, det är ju att Cybertrucken är ju liksom the rugged version av Tesla. Det är den som man ska kunna göra vad fan som helst med, inklusive skjuta på. Och det ska inte vara ett problem.
Men
tvätta den får man inte göra. Riktiga män tvättar inte sina bilar. Så enkelt är det.
Nej, precis.
Ja, vi går över till allmänt nytt. Och Björn, vi ska fira födelsedag, eller hur?
Jag tycker att något av det viktigaste vi kan göra, det är att ta upp någon fyller år. För att det, sånt ska firas. Och idag, för att idag när vi spelar in så är det 1 maj. Och den 1 maj för 60 år sedan, alltså 1964, då kördes det första Basic-programmet. För då hade två stycken snubbar, John och Thomas, de har byggt en kompilator. De hade hållit på med en stund faktiskt. Och den kallade de för Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code.
Mm.
Förkortas Basic. Basic rullar lättare av tungan än det andra, skulle jag vilja säga. Och innan, det fanns såklart andra programmeringsspråk innan dess. Fortran eller Cobol har vi nog hört talas om allihopa. Men ingen av dem är speciellt lätt. Medan Basic är precis för låt som. Basic är mitt första programmeringsspråk som jag lärde mig.
Mm, och, samma här.
Och precis, 10 print Hello World 2010. Det är ju klassiska Hello World liksom.
Nej, alltså det är så här. Det är inte klassikern. För när man gjorde det här första gången, ja, då var man typ 9.
Ja.
Så då skrev man 10 print, snopp.
Nej, Björn är bäst.
Faktiskt inte. Faktiskt inte. Ja.
Jag sa 10 print, Björn är bäst. Ja, 20 okay. Gott 10. Och sen så sa det till mig jättemånga gånger. Det var faktiskt min första Hello World.
Man skrev i alla fall inte Hello World.
Nej, det gör man inte.
Men så mogen var man inte när man gjorde det första gången.
Man skrev väl hej. Ja,
eller sen å andra sidan, de som körde det första programmet, de som var vuxna människor gjorde det första gången, de kanske inte gjorde det så barnsligt som vi gjorde det.
Nej, kanske inte. Men det finns en jättefin artikel som vi länkar till som beskriver lite grann kring programmet. Den är inte så lång från Ars Technica, men den är ändå lite så här fin kring programmeringsspråket och att det fortfarande faktiskt används. Inte lika mycket, men det finns ju fortfarande där. Mm. Så... Ja, och lite grann, varför blev den lite större och sådana saker? Ja, men det var enkelt att använda och man kunde timesharing på stora datorer och sådana saker. Så att, jag gillar den. Och så tar den även upp de här gamla datorerna. Som Altair och sånt.
Yes. David, sen är där tydligen ett gäng tidningar som stämmer Microsoft och OpenAI.
Ja, precis. Jag vet inte om det var en tidsfråga innan det skulle hända eller hur det nu fungerar. Men det är 8 stycken amerikanska tidningsutgivare som stämmer Microsoft och OpenAI för upphovsrättsintrång. De hävdar att företagen har använt miljontals av deras artiklar utan tillstånd eller betalning för att utveckla. Och då tänkte jag så här, okej, kan man använda någonting utan tillstånd trots betalning? Eller hur
du kan ju betala för, men använder inte annat än vad du har betalat för.
Ja, precis. Hur som helst. De verkar inte ha tillstånd och de verkar inte ha betalat. Och de här 8 utgivarna då påstår att de påstår att de har använt miljontals av deras artiklar för att utveckla AI-modellerna som ChatGPT och Copilot. Och sen så ger de exempel på hur ChatGPT och Copilot återger information från deras artiklar utan att hänvisa till tidningarnas webbplatser. Vi får se hur det går. Microsoft och OpenAI, de har kommenterat stämningen och säger att de vill samarbeta med de här nyhetsorganisationerna. Det ska bli spännande att se hur det ska bli spännande att följa den här tråden, ska jag säga. Eller
Jag såg en nyhet i veckan som inte är med nu tror jag i de här, men där Financial Times tror jag var, har sålt hela sitt nytt arkiv.
Det är lite coolt.
Till en av de här, vilken, om det var OpenAI eller Anthropic eller vilken det var.
Ja.
Och det stod i Apple Insiders tror jag. Så att artikeln började med Apple som troligen är den enda AI-utvecklaren som inte har snott data från andra företag. De tycker de är bra, men related note, Financial Times har sålt det här till. Man bara, okej, var kom det där första ifrån? Men det var Apple Insiders.
De får inte ett sponsorbidrag från Apple om de inte skriver någonting om Apple i varje artikel. Ja, tror jag.
Eller någonting argt om Google.
Ja,
ja, men lite så.
Jag tyckte det var kul.
På den linjen så skulle jag vilja rekommendera en grej. Det finns nämligen en person som jobbade på Twitter tidigare som heter Jason Howell som gör en ny podcast som heter AI Inside tillsammans med Jeff Jarvis som är på This Week in Google. Jag har pratat om båda de här härna tidigare. De intervjuar en kille som heter Sven Störmer Taulov som är chef på Schibsted i Norge. Och Schibsted i Norge har nämligen gått i bräschen för att skapa en norsk large language model. Och det de gör då helt enkelt är att Schibsted helt enkelt ser till att den får tillgång till allt deras material. Dessutom är det så att i Norge så är tydligen väldigt, väldigt mycket av material på norska är digitaliserat. Så de bara puttar den här large language-modellen rakt mot det här jättestora arkivet och låter den lära sig på allting som har med Norge att göra.
Okay, vilket
jag tyckte var...
Vilket avsnitt var det?
Avsnitt nummer... Jag stoppar in en bonuslänk i chatten. Ah. Det var i avsnitt 3 av den här podden. Och det var rätt intressant för att Jeff då, han har ju pratat ganska mycket om det här att gammal media som man kallar dem har inte riktigt fattat det här med sökmotorer och AI och grejer. Trots att han då är liksom en journalistprofessor så tycker han att det här är helt åt skogen liksom. Och så han har ju förespråkat det här ganska länge. Han var en av dem som pratade ganska mycket om vad heter det? När Spanien till exempel förbjöd Facebook och Google för att länka till spanska tidningar.
Ja, just det. Och sen upptäckte de att de inte fick några besökare.
Nej. Så att jag tycker att den här är ganska intressant, den här avsnittet. Och jag har lyssnat på ganska många av deras avsnitt. De har ganska mycket intressanta diskussioner just om AI och sådär. Framförallt ur ett journalistiskt perspektiv. Så.
Yes.
Kan rekommenderas.
En bra podd alltså. Mm. Kul. Jag behöver troligtvis fler poddar för att nu när man är ute och bygger saker och ting så hinner man ju lyssna på saker.
Ja. Jag kan skicka över hela min lista, Björn.
Ja.
Ja. Sen så hade du en artikel om musikstreamingtjänster.
Ja, precis. Det är en tjej som heter Becca Caddy som har skrivit för TechRadar och hon har jämfört i princip ja, de mest populära streamingtjänsterna då som finns där ute på marknaden och kommit med 7 stora grejer som hon har lärt sig, men jag tänker bara ta 3. Och det är Spotify är den som är absolut bäst på att ge personliga musikrekommendationer. Vill du ha bäst ljudkvalitet, om det är verkligen nummer 1, då är det Tidal och Qobuz. Qobuz. Qobuz.
Den har man hört talas om.
Absolut. Visst, jag har varenda e-postadress har jag signat upp och betalat för. Och om du är på lite mer budget, kanske student, kanske har tajt med stålar och så vidare, då rekommenderas Amazon Music Unlimited. Framförallt om du är en Prime-medlem. Så att då kan man spara lite spartips där då.
Mm.
Så att det var de tre största takeaways tycker jag då. Ifrån det.
Yes, yes. Sen så förra veckan så pratade vi om den här Humane AI PIN, eller var det när jag var borta kanske, när ni pratade om den tror jag. Det var ju den ena sån här AI-mojen. Den andra sån här AI-mojen som lanserades och pratades om i samma veva, det var ju den här Rabbit R1. Alltså den här lilla göra saker åt mig prylen som då drivs med AI.
Men inte de här otroligt olika är att den här AI-pin är ingen skärm överhuvudtaget, medan Rabbiten är bara skärm.
Ja, men lite så. Men poängen med den här liksom, är att det finns en AI-modell i bakgrunden som gör saker åt dig när du ber den att göra det. Det som däremot förenar de här två, det är ju att recensionerna har ju inte varit lysande för någon av dem liksom. Marcus Brownlee, han kallar den för barely reviewable. Alltså jag kan inte ens recensera den nästan.
Det låter sådär.
Och jag har väl egentligen, alltså grejen är att när det gäller både Gemini AI-pin och den här så har jag ju hört samma sak, men man säger ju fortfarande att det här är samtidigt en helt ny kategori med produkter. Det vill säga att den inte funkar som vi skulle vilja att den funkar är inte jättekonstigt. Jag menar, det räcker att du spolar tillbaka till när iPhonen släpptes. Det fanns ganska mycket saker som vi ansåg borde ha funnits på iPhonen som inte fanns på iPhonen men som finns idag. Frågan är som sagt bara om de här företagen håller ut så länge, om de klarar sig så länge så att de faktiskt kan leverera en version 2 eller 3 eller 4 av den och faktiskt göra någonting vettigt av den.
Hade iPhonen släppts idag så hade vi inte tyckt om den. Men det beror ju också på att vi hade ingenting annat liknande det då. Ja, det kanske. Den var ju fortfarande väldigt, väldigt nyskapande och löste problem. Jag kände lite grann att de här försöker lösa ett problem som jag inte förstår finns.
Mm. Nej, men lite så är det. Så är det. Och det, där tror jag det handlar om lite... Alltså, jag håller med dig. Men anledningen till att jag tror att det är så, det behöver inte nödvändigtvis vara att de löser ett problem som inte finns. Utan det kan vara så att de löser ett problem som vi inte förstår finns.
Ja,
alltså
precis,
det vill säga, det är ett fullt vettigt... Alltså när de här grejerna blir bra... Alltså det är lite grann som regnsensor på bilen liksom. Att innan man hade regnsensor på bilen så var det så här, varför skulle man någonsin, alltså jag kan ju dutta på spaken liksom, hur svårt är det liksom? Ja. Och sen när man har haft regnsensor på bilen så är det så här, jag tänker aldrig köpa en bil utan regnsensor på bilen någonsin, så liksom.
Men det är ju fortfarande en användbar grej än den här prylen du håller i handen.
Ja, men det är det som är grejen, det vet vi ju inte, för den gör ju inte det den borde göra. Så vi vet ju inte om den är användbar.
Sen är faktiskt marknaden större än oss tre vita män i Sverige.
Va? Ja. Jag tyckte vi är ett sjukt bra genomsnitt.
Ja, verkligen. Där två av tre har vit tröja på sig.
den tredje har svart.
Däremot så hörde jag en ganska intressant resonemang kring den på Wordcast i veckan, där de pratade just om att hela den här mojen bygger ju på sån här RPA. Alltså att det finns en server någonstans som kör de här processerna som du ber den göra i din kontext och gör det här åt dig, klickar på knappar och skriver in text att du vill beställa en burrito och bla 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 sådär liksom. Och ett av argumenten de hade var just att, alltså även om vi har hållit på med det här med RPA liksom ganska länge, så är det ju fortfarande en ganska skakig process. Alltså, hur du än vänder och vrider på det, så få tillgång till ett vettigt API och kunna köra det hållet är ju oändligt mycket bättre i alla lägen.
Alltså, jag gillar när folk försöker uppfinna nya saker, eller gillar när man försöker hitta det, men jag, personligen så har jag svårt att se vad problemet är man försöker lösa, eller vilken utmaning det är man försöker lösa, men det kan mycket väl vara så att om 3 år så kommer jag att sitta här och säga, varför kom det inte fortare för? Go. Jag kommer inte köpa någon idag, så kan jag säga.
Nej. Och det finns faktiskt också en ganska... Marcus Brownlee gjorde också en recension av AI-pin. Och han har dessutom släppt en film efter den om huruvida det är... dåliga recensioner som sätter företag i konkurs. Det var också en ganska intressant resonemang. För att han fick rätt mycket skit för sin recension av den här.
Jag skulle väl vilja säga att det är dåliga produkter som sätter företag i konkurs.
Jo, men när en sån här stor influencer, vad har han? 10 miljoner människor som tittar på honom. Liksom, det kan totalt sänka ett företag bara för att han tycker att den är dålig. Det skulle kunna vara så att om han inte hade satt en dålig recension så hade kanske så pass många köpt den så att de hade kunnat släppa version 2 sen.
Ja, jo. Men hade prylen varit bra?
Men version 2 är ju aldrig bra.
Nej, men inte version 1.
Version 1 menar jag.
Nej,
version 1 är alltså aldrig bra.
Men
det är svårt. Ja, men precis. Brytan säger det. Slutsatsen är lite grann att personlig assistent, den är bra, men det gör inte vad den ska för den är inte färdig. Precis. Nej. Precis, och det är väl det som är hela grejen. Produkterna är inte färdiga.
Nej, och dessutom så de tog upp en grej i den här AI Inside som var rätt så bra också. Han, Jeff Jarvis, han har hållit på med det här ett tag. Han är väl typ en bit över 70 eller någonting. Han har liksom hållit på med teknik och IT och journalistik ganska länge liksom. Och han berättade en ganska rolig anekdot som var rätt kul, för att det var en person som hade blivit chef på en tidning där han jobbade. Och blev man chef på den tiden på en tidning så fick man en personlig assistent. Problemet var att han fattade inte vad han skulle ha sin personliga assistent till.
Aha.
För att han kunde liksom inte, alltså det ingick inte i sättet han jobbade på. Så att de fick anställa en personlig assistent som förklarade för honom hur han skulle använda sin personliga assistent. liksom. Och det är lite det som är grejen. Jag tror det är lite där jag ligger med liksom Copilot. Att liksom, jag är så van vid att göra saker på ett visst sätt. Och det måste jag bryta för att kunna göra det. Men Copilot, det är liksom det som är lite grejen liksom.
Ja.
Men så, hur som helst, vi går vidare. Jag har insett att jag postat in världens sämsta länk i nästa nyhet. Så jag ska försöka hitta en bättre länk. Men den handlar helt enkelt om att anledningen till varför Microsoft approachade OpenAI och investerade så pass mycket pengar som de gjorde, det var för att man hörde rykten om att Google höll på att utveckla AI på den nivån. Så man insåg att vi har liksom ett tillfälle här att hinna före, för att annars är risken att de hinner före, så vi måste göra någonting drastiskt.
Thurrott skrev någonting om det, va?
Ja, och det här kom då tack vare att Google gör sin domstolsförhandling med det här antitrustmålet i USA, där man helt enkelt konstaterade att då får man tillgång till massa roliga mejl som folk har skickat, och det är det bästa med rättegångar, det är att man får reda på liksom hur världen verkligen ser ut.
Du får jättemycket svart text också, eftersom du har översjukit allting som de inte ville skriva.
ja.
Ja. Ja, men det, jag läste artikeln, den är relativt ny, den kom ju för bara någon timme sedan. Men den är bra. Throat skriver ofta bra. Den här var, ja, tyckte jag om.
Yes, och sen så Björn, du hade lagt in om en finsk klinik som blev hackad.
Vi har för få nyheter om Finland i den här podden, tycker jag. Jag tycker vi ska lyfta våra... Nej, men för ganska länge sedan så pratade vi om att det var... Orsaken vi pratade om det för att det var ganska svinigt. För det var nämligen så att en klinik blev hackad. Och sen så snodde man journalerna från en väldans massa människor. Och sen så hörde hackergruppen av sig och sa: "Yo, pips, vi skulle vilja ha lite deg." Och då lovar vi att inte läcka de här. Vad den här kliniken sa, det var: "Nej, ni kommer inte få några deg. Den här gruppen vill ha 40 bitcoins eller 4,5 miljoner kronor ungefär." Då tyckte han så här, men fasiken, vi vill ju ha pengar. Så då vände man sig till de personerna, för man hade ju personuppgiften på alla personer som var med i de här journalerna, och så sa man: "Hej David, jag har din journal från den här kliniken där du har varit och pratat om dina personliga problem och liknande. Om du ger mig 500 spänn eller 500 euro tror jag det var, så lovar jag att inte läcka den." Och så gjorde han så med 22 000 personer som var med i den här listan. För då kom det upp till lika mycket människor, lika mycket pengar. Och vi pratade om att det var ganska svinigt. Vad som har hänt för det är att snubben som har gjort det har åkt fast.
Yeah.
Och han har fått 6,5 års fängelse i Finland nu. Maxstraffet för det här i Finland är 7 år, så han har fått nästan maxstraffet. Och det sorgliga verkar vara att, det är en ensam kille som gjort det här. Det sorgliga verkar vara att innan han blev straffmyndig så hade man ungefär ett par 10 000 olika cyberbrott man visste han hade gjort. Ett par 10 000 stycken. Så den här snubben verkar, det här är det han gör. Så förutom att man då har hackat en klinik och säger att man ska läcka data och sen kontaktar människor som då dessutom är trasiga och inte mår bra, så han är en douchebag utav rang, den killen.
Yep.
Och risken finns för att han kommer fortsätta då. Så, men nu sitter han i alla fall i fängelse och förhoppningsvis så åtminstone 3 år. Och så ska han även betala tillbaka pengar till en del människor också. Men det blir inte så, det blir ju inte bara sveda och verk direkt. Så att, jag vill bara nämna att han åkt dit.
Ja, bra.
Får jag prata om insiders också?
Yes, det kan du få göra.
Kul. För att det kom en annan snubbe också åkt dit. Det här var en insider på NSA. NSA, där ska man inte vara insider. Men okay. han hade i princip, om vi tokförenklar, så verkar det som att han i princip blev så här: ja, men du får vara semestervikarie för Lasse. Och då tyckte han så här: okej, okay, ja, då behöver jag kunna göra det som Lasse gör. Ja, visst, här har du Lasses behörigheter. Coolt, jag har fått tillgång till ny data som jag inte har förut. Hej Ryssland, vill ni köpa data som jag kan komma åt? Han hade tillgång till den här informationen från 6 juni till 1 juli 2022. Och på den tiden så han, förutom att upptäcka att alltså det är mindre än en månad.
Mm.
Och har kontaktat människor och försökt sälja här till Ryssland. Det sorgliga var att, eller det var bra i det här, att personen han hörde av sig till var inte från Ryssland utan var en FBI-agent. Så han har åkt i fängelse nu i 22 år. Han har fått sin dom 262 månader. Vilket är mer än de 6,5 år som finnen fick. Men vad lär vi oss av det här? Jo, semestervikarier kan tydligen vara spioner. Och om du ska ringa till Ryssland för att sälja dina spionprylar, ring till Ryssland då och inte till en FBI-agent istället. Det är väl lärdomen.
Så att om man googlar rysk agent så kommer man till en sponsrad länk och det är FBI som har köpt den sponsrade länken.
Eller? Det hade varit sjukt roligt, vet du det?
Faktiskt.
Ja.
Spiceoras.ru.
Ja, precis.
Och dessutom så är det så här att hade han vetat om att han riskerade 22 års fängelse för det här, så hade han förmodligen begärt lite mer än $85,000 för.
Ja, det var inte så fasansfullt mycket pengar han ville ha. Liksom.
Nej, alltså, det är sjukt lite pengar per år.
Det är en femtedel av vad han finnen ville ha.
Ja.
Alltså borde finnen fått 5 gånger så hårt straff så han ska sitta in i 110 år.
Och dessutom så var det så här att finnen försökte sälja journaler från en psykolog. Den här försöker sälja liksom nation state secrets. Så.
Ja.
Alltså han har sjukt svårt att värdera, alltså hitta sitt värde, den här killen.
Jag tror han är ganska kass på lön för alla. Vad som behövs är webbsidan valueyoursecrets.com där vi kan skriva ut det här är vad du borde ta betalt om du försöker sälja. Och så gärna till olika länder.
Ja.
Från det här landet till det här landet och så har man tabell så här, då borde du ta så här mycket.
Men det är lite som en valutakonverterare liksom.
Ja, precis.
Ja, eller typ Tradera fast för spel.
Att Tradera på internet finns faktiskt. Det är fast de här olika dark websiterna.
För $85,000 kanske du kan leva ganska bra i Puckolandet i öster.
Ja, han bor ju i USA bara. Så
jo, men han kanske skulle dra dit också, vad vet jag.
Varför det?
Ja, jag vet inte.
Nej.
Det verkar som att han trivs där.
Ja.
Nej, han vill bara tjäna pengar.
Han vill bara pengar, tror jag.
Ja, okay.
Ja. David, kul. Vi hoppar över till Microsoft och så får du prata lite OneDrive.
Ja, exakt. Nu har det kommit ett offline-läge i OneDrive. Och det gör att du kan, ifrån webben direkt, så kan du faktiskt interagera med vissa filer. Och sen när du får webb... Du kan göra det här utan att ha internetanslutning. Så att när din internetanslutning sen kommer tillbaka, då kommer den här synken ske. Och så vidare. Och det är, jag höll på att säga, det är ju på tiden att de faktiskt har fixat att få det här. För Google Drive på webben har ju haft det här i flera år. Så att, men nu
förstår jag, det är webbversionen av vad du menar. Oh, jag tänkte vanliga. Nu.
Nej, den vanliga är ju offline som helst. Den är ju,
så länge du har synkat liksom.
Ja, precis, så länge du har filen är synkad, annars blir det tråkigt. Men du kan ju döpa om filer och sortera och flytta och så vidare. Det kan du även göra i webbversionen nu, trots att du inte har internetanslutning.
Men hur sorgligt liv lever man om man inte har internetanslutning?
Ja, man kanske bor ute på landet eller man kanske åker tåg genom en tunnel eller vad vet
okay.
Liksom. Ja, det vad vet jag. Och just då skulle man döpa om några filer liksom. Då kan man, whatever.
Ja,
nu funkar det.
Bra.
Coolt. Ja. Björn, du hade fått ett tips från en av våra Discord-lyssnare.
Det har vi, för att det dök upp i en av alla Discord-kanalerna. Jag är osäker på vilken faktiskt. Det kan ha varit i AI, men det kommer från just 80. Så att cred. Ibland så har vi fått tips på artiklar, har jag märkt. Och sen så uppmärksammar vi inte det. Det kan bero på att antingen så är vi ganska dåliga på det här, eller så kan det vara att vi har hittat artikeln någon annanstans och sådana saker. Eller så har vi inte sett att det kom där. Men i det här fallet så kommer tipset från just att vi har helt missat det här. Och det är att i kopparet för Microsoft 365 så kommer det nya språk. Så från och med för 2 dagar sedan ungefär så har man börjat med utrullningen av stödet för de nya språken. Och språken är arabiska, tjeckiska, danska, tyska, finska, hebrew, vad blir det? Hebreiska heter det. Koreanska, norska, polska och sen så svenska såklart. Det är det vi bryr oss om. Och några stycken till. Det är för de som då kör Copilot för Microsoft 365. Så borde det här betyda att den förstår även svenska i möten och liknande. Vilket i sin tur gör att det här kan bli klart mycket mer intressant. Och det är i kombination med att man inte längre behöver köpa jättemånga på en gång. Så ja.
Coolt.
Intressant.
Coolt.
Jag gillar den här. Jag hoppas få köra den på jobbet. Vilken dag som helst.
Ja. Sen så gamla klassiska Teams, Björn.
Ja, Vi öppnar inte såret med Outlook just nu, utan låt oss bara prata Teams. Vi fick ju en ny Teams-klient som drar hälften så mycket minne och är dubbelt så snabb företag sedan. I och för sig så jämför vi då med hur Teams var när det släpptes från början, så att det är ju inte hur... Men,
det säger inte så mycket.
Det säger ingenting. Men nej. Det finns 2 Teams-versioner just nu. En som heter Teams New och en som heter Teams Gammal. Och den här Teams Classic, då, det har man gått ut och sagt att den kommer att försvinna. Datumet har kommit också. Och End of Support, det är 1 juli 2024. Det är 2 månader bort.
Mm.
Så End of Support för klassisk team, om du kör det som desktop-app, kommer att sluta supporteras den 1 juli 2024. Så har man det på jobbet och du ansvarar för att rulla ut saker och ting och ni inte redan har gjort det, tips, börja nu. Och vad som kommer hända sen är att om du kör Windows 7 eller Windows 8 eller Windows 8.1 eller Mac OS Sierra, då till att börja med, jag lider med dig, men det andra det är att från och med oktober då kommer klassisk team inte längre att gå och starta.
Oj.
Det kommer sluta starta. För att man vill verkligen bli av med det här just nu. Och med andra ord, från och med 1 juli så kommer det fortfarande gå att köra klassisk team. Men den kommer inte längre att vara supporterad. Det kommer inte heller komma uppdateringar och sådana saker. Sen vad som kommer att hända för någonting är att i 1 juli 2025, alltså nästa år, då slutar det funka även på Windows 10 eller Mac OS Big Sur. Så prylen är, supporten slutar nu. Men applikationen kommer att sluta funka helt. Beroende på vilket operativsystem du kör. Och kör ganska relativt nytt, så 1 juli 2025. Och vad tycker vi om att köra osupporterad programvara? Nej, tycker vi inte. Det blir knasigt då. Du ska ha ett jäkligt bra skäl. Men om det är så att du fortfarande tänker fortsätta köra Classic Teams på jobbet, hör jättegärna av dig och berätta varför. Jag är fruktansvärt nyfiken på att höra varför. Jag lovar att inte hänga ut det. Men jag är väldigt nyfiken på varför man ska.
Vi kommer inte hänga ut med adress, men vi kommer berätta vad ni heter.
Som vanligt inte killen i filmen som har skrivit brevet. Så kommer man att säga.
Det är så här, det är Barna och det är Björn som hatar Outlook som vi hänger ut honom.
Ja. Ja, det var ungefär det. Och sen så hade jag bara en annan rolig grej som har hänt i veckan, och det är att Microsoft har open sourcat DOS 4.
Ja, jag tyckte det var lite coolt faktiskt.
Det tyckte jag var roligt faktiskt. De har ju tidigare open sourcat DOS 3, var det va?
Ja, 3.2 eller något sånt där, va?
Ja, ja, men det var någon annan tidigare version. Men nu så har man även släppt DOS 4. Och ja, det finns även andra. Det finns DOS 1.25, de ligger också ute. Och version 2 ligger också ute. Frågan är vad man vill börja med. Om man nu bestämmer sig för att man skulle vilja förstå hur ett operativsystem funkar. Kanske inte lättast att börja med. Men ja, ja. Tycker man det ska ju så. Finns det numera som man kan hoppa och labba och kika och titta på.
Yes. Jag la även till en länk från Scott Hanselman, för han har ju varit, jag tror att han har varit lite involverad i det här i bakgrunden också.
Just det, vi lägger den också här i...
Yes, bra. Och med det så hoppar vi över till Apple och David pratar beta.
Ja, precis. Jag pratar iOS 17.5 beta, för nu finns den för som publik beta, verkar det som. Folk gissar att den ska komma i mitten av maj, för det skulle sammanfalla med Apples tidigare .5-cykler av deras iOS-versioner. Och de nya funktionerna här då, det blir den här web distribution i EU. Det ett nytt spel tydligen i Apple News Plus. Jag har ingen aning, jag kör inte. Ja, men alltså, jag kör inte de här beta-versionerna, så jag vet inte. Och sen är det en del designförändringar. Det är lite förbättringar i Find My-nätverket och det ska tydligen finnas en repair state-funktion också. Stöd för MDM-användare. Det kommer lite grejer. Och sen såklart blir det ju Vision Pro stöd på ett annat sätt också än vad som finns tidigare. Det börjar hända lite grejer. Ni som kör beta eller vill köra publika beta, håll ögonen öppna. 17.5 beta är på gång. Vi andra väntar till 18.01. För man, 18.0 kan man inte installera. Så är det bara.
Okay.
Men man ska alltid vänta till den första patchen. Eller första iterationen av en ny. Ja, men är man med, driver man en podd kanske man måste hoppa på 18.0. Men... är det produktionskänsliga telefoner så kör inte .0-versioner. Vänta till .01 eller något sånt där, .02. Då kommer de funka lite bättre. Jag kan hoppa vidare samtidigt och köra lite batteritid, Johan, på iPhone.
Det blir jättebra.
Om det är så att ni har upptäckt att era telefoner kanske verkar göra av med lite mer batteri just nu, så kanske det inte har med att göra att det kommer en ny iPhone i höst eller att det kommer ett nytt operativsystem här strax. Det är inte säkert att det är så. Det kan vara så att ni har lagt widgets på låsskärmen. Det ska tydligen öka batterikonsumtionen, enligt vissa. Jag kan inte påstå att jag har märkt någon skillnad. Och jag kör ett par widgets för väder och för, vad heter det, batteristatus på hörlurar och telefon och så vidare. Där. Sen finns det en grej till som tar lite batteri. Och det är om ni har slagit på den här haptic feedback, den haptiska...
Okay.
Grejen för tangentbordet, så att om telefonen vibrerar lite grann varje gång ni trycker på tangentbordet, så här,
men vad är det för människor som gör så?
Ja, det vet jag inte, men det finns kanske människor som gör så, och det är en funktion som tar lite mer batteri, så att i så fall kan ni slå av det och slå på ljudet så att den säger klick, 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 om ni vill det, framförallt jättehögt på tunnelbanan, perfekt, kör.
Men annars, man får välja med att höra så... klick, 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 eller höra en person som sitter och kör ett telefonsamtal med telefonen i handen som om det vore en macka och på högtalartelefon.
Jag fattar inte.
Headsets uppfann av en anledning. Då är det okej att prata. Om det inte är jättespännande samtal liksom, så med värsta skvallret, då vill jag gärna höra båda sidorna.
Och på morgonen när jag åker bussen till tåget, då sitter ju ungdomarna och kör YouTube-videos på högtalare. Så att det är ganska skönt att ha
noise cancellation själv.
Brusreducerande lurar. Det skulle vara ännu bättre om de var tonårsreducerande lurar, men det är de inte riktigt.
Egen bil heter det.
Ja, jag vet. Det kanske är det jag borde ha. Hur som helst, stäng av widgets på låsskärmen om ni tycker att det drar mycket batteri. Stäng av haptic feedback på under tangentbordsinställningarna om ni tycker att det drar mycket batteri. Och ni inte känner att ni behöver det.
Nej.
Det var tips.
Sen hade Björn lagt in en briljant uppfinning av Apple Insider. Alltså, de har ju verkligen levlat upp sitt rapporterande.
Det här är någonting som kan förändra livet för så många. För så här är det. Den här artikeln beskriver hur man kan flytta filer från en Mac till en annan Mac med hjälp av en kabel.
Det är faktiskt lite coolt.
För det är inte nätverk. Det är inte, har ni hört talas om nätverk?
Det är inte en nätverkskabel. Jo, men om det är så, här, om det är så att den ena Macen kanske inte startar ordentligt då?
Nej, alltså det här handlar om att du vill flytta mycket filer från en dator till en annan. Då är deras förslag att man ska... det är inte en bra fråga, Skalver. Nej, det är inte en seriell kabel. Eller, jo, det är faktiskt en seriell kabel på sitt sätt. För det är en USB-kabel.
Just det.
Så det hela beskrivs hur man gör med hjälp av FireWire. Eller vet du, Thunderbolt med två stycken datorer. Och på riktigt, är verkligen det lättaste sättet att koppla in Thunderbolt med USB mellan två stycken? Och inte att använda det befintliga Wi-Fi som finns freaking överallt.
Säg att du ska flytta stora datamängder. Ska flytta en terabyte eller två terabyte data.
Då det kanske kommer fortfarande ta sjukt lång tid ändå.
Då har du väldigt mycket overhead och latency om du ska köra över nätverk eller över AirDrop och så vidare. Så att då kan det vara, det här kan vara det bästa sättet. Men då pratar vi pratar stora datamängder.
Men då ska du alltså, du ska komma ihåg att du kan göra det här. För de personer som behöver göra det här, de jobbar väldigt, väldigt ofta på marknadsavdelningen eller liknande. Och de kommer inte veta om att de ska gå in på settings, välja Thunderbolt Bridge. Och sen under den välja en TCP-IP-adress till Thunderbolt Bridgen. Sätta den till manually och sen så skriver in två IP-adresser som är på samma subnetmask på bägge datorerna. Så att de klarar av att prata med varandra. Men inte samma IP-adress på bägge två.
Nej.
Det här kommer ju hända, känner jag.
Men alltså Björn, vi pratade ju om det här ett tag sedan. Att det hade ju liksom drivit från att det var Microsoft och Intel och Nvidia som pratade liksom CPU-cykler och minnesmängd och IOPS och grejer liksom. Till att nu är det Mac-användarna som nördar ner sig och sätta IP-adresser och jag menar så allvarligt. Alltså bakåtsträvande skulle jag kalla det.
Nej, men alltså Excalibur föreslår korsad nätverkskabel-ish. Nibbles föreslår USB-3-sticka. Alltså en extern hårddisk. Vad som kommer att hända, det är inte att de kommer att göra det här. De 99% av 100 som så här, ja, vi ska flytta mycket data, kommer att koppla in en USB-hårddisk och få dem har en sån.
Ja.
Och flytta över till andra.
Koppla in en 4 terabytes SSD-disk.
Eller så kommer de mejla sig själva och så kommer de gå in på Google på den andra.
Ja, men vi tror fortfarande att vi pratar stora datamängder här.
Ja, men du kan flytta jättestora datamängder genom att bara skapa ett mejl. För det här har jag fått beskrivet från en användare. Så du skapar ett mejl, men så finns det begränsning på hur stora filer du får. Så då sparar man bara mejlet i drafts. Och sen på den andra datorn så loggar du in på webbmejlen och då ligger ju den där. Då har du inte skickat någon mejl.
Nej.
Men jag tyckte det var väldigt kreativt.
Ja.
Jo, absolut. Men det som är fördelen med det här, det är att du kan ju, jag tror fortfarande man kan göra det. Om du har en dator som mår lite dåligt eller inte riktigt startar upp ordentligt, då kan du hålla ner, jag tror det är bokstaven T på tangentbordet när du startar Macen. Då startar den i diskläge. Alltså den startar som om den vore en hårddisk. Och då kan du koppla in en Thunderbolt-kabel mellan två mackar. Och den här andra macken kommer att dyka upp som en disk så att du kan kopiera datat därifrån. Vilket det är faktiskt en rätt cool grej.
Det skulle jag ju vilja göra. Tänk vad provocerande det hade varit om man hade kommit till ett ställe. Så hade man tagit upp sin Windows-PC, startat den. Så hade man tagit upp sin Mac-laptop, startat den i diskläge, jackat in den i Windows-PCen och sagt, så, nu har jag min hårddisk med mig. Alltså folk hade blivit så arga på en. Folk hade blivit så jädra arga på en. Men en annan sak som jag reagerade på den här nyheten, det var ju att de kom dessutom, de här människorna som du sa som jobbade på marknad, som ska då komma på om man sätter IP-adress och grejer bla bla bla, de ska ju dessutom veta att det här är en Thunderbolt-kabel. För att den har ju samma USB-kontakter som laddkabeln till deras iPad. Och den kommer ju inte funka.
Nej, alltså det här är dumt på så många nivåer. Jag tror att det här handlar egentligen om... Det är en journalist som har... Du ska skriva 5 artiklar i veckan och de ska vara på 1000 ord styck.
Ja.
Go!
Ja. Ja.
Och det här var vad Copilot skapade åt.
Ja, lite så faktiskt, lite så. Jag tänkte att vi hoppar över till Google. Och David, du har snott min bästa nyhet den här veckan. För den här fick jag en chans att testa på mina barn igår morse.
Oh, och det här... Då den kan här du få ta den, för jag har inte hunnit prova den.
Den här är så sjukt optimal. Om man har barn som är som jag då från 8, och så kan jag tänka mig typ upp till 20 25. Kanske. 25.
55.
Den här kommer att skapa ett problem, och sen kommer den att lösa ett annat problem. Det första problemet den kommer att skapa är att mina barn kommer aldrig att svara i telefon när jag ringer dem. Någonsin. Problemet den löser, det är att mina barn kommer aldrig att ringa till mig någonsin. Okay. För att det här är alltså, det här är, grejen är, när du ringer upp någon från en pixeltelefon, för det finns bara på pixeltelefonen så länge. Så det som händer då är att du får upp en liten knapp i din så här callfönster, ditt telefonfönster, som heter sound audio emoji. Och där har du, om du klickar på den så har du 6 stycken ikoner. Där kan du alltså skicka ljud som en soundboard till den som lyssnar på andra sidan. Yeah. Och en av de här är alltså bajs-emojin. Alltså det, det här är så roligt.
Och det är ju
den
bästa emojin.
Men alltså, du kan skicka applåder, du kan skicka skratt, du kan skicka gråt, trumljud och du kan skicka pruttljud.
Men alltså, så att när jag ringer till någon så kan jag få det som svar? Eller betyder det att när personen har svarat så kan de dessutom skicka ljud till mig?
Ja, ja, ja. Alltså när, man, när vi pratar med varandra, om du drar ett skämt så kan jag skicka liksom så här... Kdish!
Padantish!
Ja, precis. Eller om du berättar att du har blivit uppsagd från jobbet så kan jag skicka sad trombone.
Ja, det är jättebra. Det här vill jag ha.
Alltså Björn, du borde byta telefon. Det är bara konstigt. Alltså, för att om emojis här är bra, då måste ju audio-emojis här vara minst dubbelt så bra.
Jag ser ju framför mig nu vad jag måste bygga i min streamdeck så jag kan ha på möten.
Ja, ja.
Jag behöver ju inte ha de här tumme upp eller applåder eller hjärta längre. Jag behöver ju sound-emojis att kunna skicka.
Ja, mm. Och som sagt, en bajs-emoji.
Ja.
Alltså för det finns så många möten där man känner att ett pruttljud hade fan varit det enda som är.
Synd bara att det syns vem det är som skickar det, eftersom man får en sån här ruta runt sig.
Ja, just det. Ja. Kan man inte hacka och stänga av det då?
Det, borde... det går säkert.
Fast om du sätter dig i, om du sätter dig i studion på jobbet så har vi ju sådana funktioner på våran roadcaster.
Då får vi be om en pruttknapp.
Du vill bara be stök lägga in det som en ljud på en av de där padsen. Men det blir ju fortfarande så man ser att man ser att det är studion som gör ljudet, som du säger, för det blir en blå ruta runt just det då. Men om man sitter många där så.
Det är någon på offensiv att bygga in så att den hackar någon som är med i mötet så att det ser ut som det är deras.
Just det. Eller att den inte skickar ljud, eller skickar den här blå rutan runt när man skickar soundbar-ljud. Ja, ja. Yes.
Kul!
Sen David, du hade också lagt in en länk om något som vi har pratat ganska mycket om faktiskt.
Ja, ska vi hoppa över den då eller ska vi?
Nej, men det är bara att köra. För jag tycker det är lika spännande som du.
Ja, vad bra. Jo, det handlar om Android 15 och att de förbättrar Bluetooth-delning med AuraCast-funktionalitet nu. Och det blir att du får... det blir alltså Bluetooth eller kompatibla enheter behövs och de blir mer och mer vanligare. Så att en ny inställningssida då i Android 15 kommer kunna starta en AuraCast-ström ifrån den här inställningssidan i Android 15. Ja, vi får se. Ingen av oss har Android 15 än vad jag vet. Den är inte släppt i publik beta.
Jo, den är släppt i publik beta. Jag installerade faktiskt den på min Pixel 6a, inte på 8 som jag använder till vardags, men på min extra telefon.
Det är nu och... Björn gör så här kycklingljud.
Men det finns ett par saker här som är intressanta att titta på. Det första är att det här har ju bekräftats, det här har ryktats ganska länge att det kommer att komma. Men denna veckan har vi faktiskt fått en bekräftelse på det, för att det finns en kille som heter Michal Roman som gräver ganska mycket i de här nya Android-releaserna som har kunnat faktiskt sätta upp det här på riktigt och testa det i verkligheten. Okay. Just nu så finns det bara ett par hörlurar på marknaden som stödjer Bluetooth LE, och det är Samsungs Galaxy Buds, någon av deras senaste modeller. Men han lyckades sätta upp det med 2 stycken pixeltelefoner och ett par Galaxy Bud. En snygg grej här, det är också att när du vill dela ut ljudet till någon annan, så kommer du kunna få upp en QR-kod.
Just det.
Så, du kan, så den som ska lyssna på ditt ljud behöver bara scanna QR-koden och så bara hoppar det igång. Liksom. Det tycker jag också är ganska snyggt.
Det är, ja, men det är lite som Spotify har. De har ju sin egna typ av QR-kod.
Mm.
Så du kan dela strömma med.
Och jag gillar ju framförallt när det här börjar sen komma då, som vi har pratat om tidigare, att det börjar komma till exempel till, en, till, till flygplatser eller till pendeltåg eller till bussar, eller liksom att, att du kan ha hörlurarna på dig, du kan lyssna på vad, vad, liksom, vad som ropas ut i högtalarna. För det, liksom, problemet är ju på en flygplats, du har ju, de har ju slutat prata när du fattar att de pratar och du har fått ur dig hörluren liksom. Du, så du hör ju aldrig vad de säger liksom.
Nej, nej, du missar ju alla upprop liksom.
Ja, yes.
Så att det, det ser jag faktiskt fram emot.
Ja, jag tycker det här är skitcoolt. Mm. Och sen så hade du även lagt in en länk om Gemini.
Ja, alltså jag lade in den. Vill man läsa allting som finns egentligen om Gemini just nu, så är den här, det är en bra länk. Den pratar om de här tre modellerna som Google Gemini består av, Ultra, Pro, Nano. De talar om liksom, hur de kommer användas och hur de interagerar med Googles tjänster och så vidare. Så det är ingen idé att jag pratar mer om den egentligen, utan det är en så här allt du behöver veta sida om Google Gemini.
Ja.
Det är många länkar.
Ja, det är det. Men som sagt, det är en bra samlingssida, så att jag ville skicka in den bara.
Ja. Jag tänkte bara lägga in en kort blänkare om att jag glömde säga en sak när vi pratade om Rabbit R1, som faktiskt är lite relaterat till Google. Det visar sig nämligen att man har lyckats luska ut att den här kör egentligen AOSP, alltså Android Open Source Project, och att själva den här launchscreenen för Rabbit-telefonen eller vad det är, den är faktiskt egentligen bara en Android-app. Man har lyckats liksom lirka ut den här Android-appen från en sån här och installera den på en vanlig Android-telefon. Nu har då Rabbit, de som tillverkar Rabbit, har ju då skickat ut en uppdatering som helt enkelt känner av om alltså uppkopplingen kommer från en riktig Android-telefon eller om det kommer från en Rabbit. Och på så vis kan de spärra bort de som har försökt installera det på en Android-telefon. Okay. Och Björn, du hade också glömt något.
Ja, jag missade faktiskt en nyhet under Microsoft som jag tyckte var intressant, och det är att det kommer en ny funktion i nya Outlook, och det är att man kommer kunna, istället för att säga ja, jag kommer på mötet, jag kommer kanske på mötet, eller nej, jag kommer inte på mötet, jag menar, det är de tre val som finns idag, så kommer det finnas ett fjärde val som heter follow. Med andra ord, jag kommer inte kunna vara med på mötet, men jag är intresserad av det som sägs på mötet, och jag vill även veta vad som händer framöver. Så det är det,
det,
för
det
de tillfällena
jag använder kanske till.
Ja, men precis. Och det är nog så många använder kanske idag. Men så att vad som är på väg är den här follow-funktionen. Och den finns bara i nya Outlook. Så man måste köra nya Outlook för att få den. Och om du i sin tur kör den nya versionen, eller så här, om någon svarar follow fast du inte kör nya, då kommer det att stå tentativ.
Okay.
Mm. Coolt. Jag tycker det här är coolt.
Jag gillade funktionen. Jag tror att det finns någon som kommer att använda den. Ja, och sen så Excalibur säger jag gillar även att man kan ha kvar en nekad bokning i kalendern. Jag håller med. Det är jättebra. Man kan tacka nej till en bokning, men att den försvinner inte. Den är också jättebra.
Mm.
Men man måste ställa in för det.
Ja, den kör jag redan idag faktiskt. Så den tycker jag.
Det pratade vi om för några veckor sedan.
Mm. David, du hade lagt in ett tips.
Ja, men precis, vi har fått ett tips ifrån Sames i Discord-chatten. För att vi pratade ju miniräknare i förra avsnittet, att det inte finns miniräknare till iPad, men det finns ju uppenbarligen på en iPhone. Då fick vi tipset att det finns en miniräknare som är utvecklad av ett svenskt bolag, och den heter Tydlig, och bolaget som har utvecklat den heter Tydlig Software AB. Så att den kostar pengar. Det finns ingen gratis version att testa alls. Den kostar 29 kronor. Jag tyckte det var värt 29 kronor för att testa den. Ett par problem med dark mode-läget är att viss text blir svår att se. Men jag har tagit screenshot och jag har rapporterat det till bolaget redan innan sändningen idag. Så vi hoppas att det fixas till. I övrigt så är det en helt fenomenal miniräknare. Det är svårt att beskriva i ord så här rakt upp och ner hur den gör, men tänk er att ni har, istället för att ni ser en rad som ni gör i miniräknaren, och sen så skriver ni 1 plus 2 och sen skriver ni plus igen, då är 1 och 2 borta, men den vet att det är 3 i minnet, för det är det som står på skärmen, så blir det här mer som ett anteckningspapper där du kan se hela ekvationen under tiden du skriver och räknar ut den. Du kan sen ta svaret ifrån en ekvation och stoppa in i en annan ekvation. Och du kan till och med namnge de här variablerna i de här ekvationerna. Så att om du anger ett är kanske antal personer, eller om vi säger så här, du skriver 2 för det, och så döper du den till antal personer. Och sen så skriver du gånger 75 och så skriver du lunch. Och så skriver, då blir det lika med 150, säger det. För det är vad lunchen kostar för 2 personer som äter mat för 75 kronor var. Så att du kan döpa variablerna, du kan koppla variablerna från en ekvation till en annan. Du kan skapa grafer och du kan till och med sätta en slider under vissa värden om du vill. Istället för att sitta skriva värdet så kan du sitta och dra en slider fram och tillbaka för att se hur svaren och hur grafen ändras beroende på vad du ställer in för värde. Sjukt cool. Så att nu sitter jag och önskar att jag måste räkna lite mer på min telefon.
Jag lägger en länk i show notes även till själva appen direkt i App Store.
Yes, super.
Yes.
Det var det
yes.
tipset, så tack Sames.
Yes. Björn, jag tänkte vi hoppar över till prylista och den här gången får du faktiskt börja.
Får jag? Vad snällt. Jag måste hitta bilden för prylista. Där är bilden för prylista. Jo, så här är det. Jag har pratat om att vi har varit ute och skruvat på altanen och liknande. Och jag behöver ett till batteri. Jag behöver till en skruvdragare. Det vi behöver.
Mm. Det känns fullt rimligt att måste ha 2.
Jag har 2. Men jag har även 2 skruvdragare. Och och sen så har jag en cirkelsåg. Och sen så har jag... Så jag håller på att flytta runt. Jag har 3 batterier. Och jag har 3 stycken saker. Men det är bara ett av batterierna som är bra. Alltså okay. Riktigt bra. Mm. De andra är sådär. Så jag behöver extra batterier. Det jag behöver. Nej, man får inte vila under tiden man laddar Excelbord. Det är helt fel. För om man 2 personer som håller på, då det tar så lång tid då.
Ja. Det var faktiskt mitt urvalskriterie när jag köpte min förra skruvdragare. Så kunde jag välja mellan för samma pengar så köpte jag antingen en lite billigare Bosch med 1 batteri eller så köpte jag en typ Clas Ohlson lite kraftigare med 2 batteri. Och det var så här, ja, 2 batteri kommer jag nog hellre vilja ha en.
Jo, men det är det som är grejen. Jag hade ju 2 batterier till den från början. Men sen så har jag kompletterat med flera maskiner också. Och då har det inte alltid följt med batterier till dem.
Jag såg någon som hade byggt nu en sån här typ som en du vet en sån här, vad heter den? Lazy Susan tror jag den heter. En sån här platta som du ställer saker på och som du snurrar. Där de hade satt batterier till sin skruvdragare så att de skulle kunna rotera batterierna liksom, så att de använder dem jämnt. För han hade typ sådär, 15 batterier eller någonting likadana.
Men som hantverkare kan jag mycket väl tänka mig att man har mycket.
Ja.
Nej, men jag har ju samma sak där som Björn. Jag har ju 3 maskiner, jag har en gräsklippare, jag har en grästrimmer, jag har en skruvdragare. Och jag har 3 olika batterier. Jag körde ju slut på det ena batteriet idag när vi höll på med altanen. Så att det var ju bara att gå och hämta det andra batteriet som var inte fullt lika kraftigt men nästan. Och stoppa in det samtidigt som jag sätter det kraftfullaste batteriet på laddning. Så att det är klart att använda snart igen. Det var ju suveränt, annars så sitter man ju där och bara, jaha, vad gör jag nu då? Så att, yes, så är det.
Ja. David, vad ska du köpa för något?
Jo, jag har ju varit ute och rest lite grann. Och när man är ute och reser så släpper man ju med sig lite olika laddare till olika saker. Man har laddare till datorn, man har laddare till mobiltelefoner och så vidare. Och vissa grejerna laddar jag med samma laddare och kan då inte ladda dem samtidigt. Så att då tänkte jag så här att jag vet ju att jag har kikat på ett grejer från Ugreen förr. Och jag vet att du Johan har grejer från Ugreen när du är ute och reser. Och då hittade jag en som heter Nexode som är en 100 watts USB-C laddare. Den har även en USB-A-port om man vill det. Men den har 3 tror jag, 2 eller 3 USB-C-portar där den ena kan leverera 100 watt. Vilket är perfekt för laptops och så vidare. Och sen finns det olika varianter. Det finns en variant du stoppar direkt in i väggen och sen sätter du in dina sladdar i den vårtan som sitter i väggen. Men de gångerna jag har varit ute och rest så har det varit så här, liksom, ja, men, den kanske sitter lite illa till nära sängbordet vid sängen så att man skulle vilja koppla in den där och sen dra fram den lite grann. Så att jag skulle vilja ha den här varianten som då har en sladd in i väggen och sen så ligger den här vårtan en bit därifrån. Och sen så tänkte jag så att det är ju rätt bra att ha en powerbank också. Jag har en powerbank idag, men den levererar inte speciellt mycket. Den levererar ström väldigt länge, men inte speciellt hög effekt. Mm. Så att då hittade jag en Ugreen powerbank som kan leverera 100 watt. Wow. Och då kände jag bara så här, vad synd att inte de här två enheterna är samma enhet. För det hade varit ballt. Att du kopplar in den i väggen och kan ladda upp den med en vanlig strömsladd eller apparatkabel. Samtidigt som du har USB-portar som kan leverera då 100 watt eller ladda telefoner. Så att jag har svårt att välja, så jag skulle kanske vilja ha båda. För det här skulle vara episkt att stoppa ner i väskan när man ska ut och resa. Ja, det kallas UPS, Excalibur i chatten, och det är ju absolut sant, men det är exakt vad det hade varit om de här två enheterna hade varit en och samma enhet. Jag skulle vilja att de var så små också som de är. Det ska ju testas. Man kan inte ladda powerbanken samtidigt som man plockar ut 100 watt, för man använder 100 wattsporten för att ladda den. Så att det går inte.
Ja, jag har ju i princip den här Ugreen-laddaren, fast jag har den utan sladd. Och så har jag den som inte, den är inte på 100 watt, den är på 65 watt, vilket räcker alldeles utmärkt från min laptop, så det är inte hela världen. Däremot så är det jag har faktiskt funderat på att köpa, jag funderar på att byta ut den mot en som har sådana här små pluggadaptrar för olika länder. För då behöver jag inte ha någon resadapter heller till den.
Mm.
Vilket är rätt nice, för då har man bara de här små extra kontakterna som man då kan ha liggande hemma, som man tar med sig och lägger ner i väskan när man åker iväg.
Just det.
Liksom. Och sen har jag då inte ett Ugreen, men jag har ett Mophie batteripack som har också sån här power delivery som är helt magiskt, för då kan man köra laptopen på den också. Det är skitbra.
Jo, i vissa tillfällen är det faktiskt skitbra.
Yes.
Yep, så det skulle jag vilja ha. Jag skulle stoppa ner den där i ryggsäcken när jag ska ut och resa.
Yes.
Jag tror att Johan vill ha någonting som faktiskt jag har suktat på.
Mm. Det är så här. Jag har i veckan, vi pratade innan om MetaQuest, Oculus Quest-glasögonen. Och de är jag då lite sugen på. Men jag har också hört ganska mycket positivt om Metas Ray-Ban-glasögon. Jag vet att du testade dem vid ett tillfälle, David. Jag har hört att de är förvånansvärt bra för liksom prislappen. Så de kostar ungefär 4 000 kronor om du köper dem i Sverige. Någonting. Och då kan du välja antingen att få dem med klara glas, eller så kan du få dem med solglasögonsglas. Så. Och du kan även, om du behöver riktiga glasögon, så kan du även få dem med slipade glas, vilket är lite coolt. Och de har då, som sagt, det är lite grann som Google Glass. De har inbyggda kameror så de kan liksom se det du ser, de kan ta foto. Men anledningen till att jag lägger till dem nu, det är för att i veckan så fick de även, de har en AI inbyggd och ett par högtalare, så du kan lyssna på musik genom dem och du kan dessutom prata med dem, och de har en AI som svarar dig. Men det innebär att i veckan så fick de då sån här multimodal input, kallas det. Det vill säga du kan titta på någonting och så kan du säga till AI:n, vad är det jag tittar på?
En idiot svarade.
Det är en spegel.
Alltså det är om jag hade haft på mig den nu, typ så.
Ja.
Nej, men så här, jag tyckte att det här är en cool grej som jag skulle vilja testa, eftersom det är inte en jättedyr prislapp på den, och många som jag har, så här, den har fått förvånansvärt bra kritik av alla jag har hört som har testat dem.
Okay.
Det är ganska många, alltså typ så här, Vergecast är det några stycken som har dem, och på en del andra poddar också som har dem. Och de har liksom bara lovord att komma med. Och jag hörde en diskussion i veckan där de förklarade lite grann att det som både Rabbit och Humane har gjort, det är ju att man har, liksom, man har gått all in och sagt, vi kommer leverera en pryl som kan de här 1000 sakerna, och den kommer vara asbra på det redan från början. Medan Meta har gjort raka motsatsen när det gäller de här Ray-Ban-glasögonen, där man i princip har sagt att okej, i början så kan du typ ta foto med den och du kan lyssna på musik, och så finns det en AI du kan prata med, och sen efterhand kommer vi ju ge den ny funktionalitet. Så man har liksom gått in med låga förväntningar och sen ökar man efterhand. Medan det de då sa som ett alternativ, det var ju så här, ja, men Apple har ju gjort raka motsatsen. Man har sålt in världens dyraste moj, som inte i närheten levde upp till det man hade lovat att den skulle kunna göra. Och problemet med det är att om man en gång har köpt den här för 3 500 dollar och blivit besviken på den, så är risken rätt stor att man inte kommer att komma tillbaka till den här igen. Medan att Meta har gått åt rätt håll med den här.
Ja, alltså det jag har hört är att de har ganska bra ljud när man faktiskt använder den som faktiskt går på möten eller liknande sånt saker också. Så att,
Jag är sugen på att testa dem.
Det skulle vara kul om de dök upp liksom hos optiken när man går dit för att köpa glasögon.
Det finns de. Ja, de finns. Synsam säljer de i Sverige.
Synoptik också. Jag har testat dem hos Synoptik.
Så du kan gå dit och prova dem. Däremot är det lite så här, om jag nu skulle köpa ett par, så man vill ju ha dem så att man kan ha på sig dem jämnt. Så man skulle nästan behöva sådana här... Behöver
den där powerbanken?
Nej, men det var inte det. Men jag tänker, jag skulle nästan behöva ett par sådana här glas som tonar sig själv. Så att man kan ha dem både som vanliga glasögon och som solglasögon.
Fotokroma.
Jag gillar inte såna.
Men då skulle vi ju ha de här glasögonen som Björn pratade om för några avsnitt sen, där man kunde själv i appen ställa in vad man skulle ha. De var ju ihopkopplade med en telefon.
Just det.
Jag tycker den här är cool.
Vad kostar de? Har vi sagt det?
Jag tror de kostar typ 4 000.
4 000. Ja, Johan nämnde det ett par gånger.
Ja, just det. Ja, det var...
Men då är det ju klart inte med slipade glas, utan de tillkommer slipade glas om du ska ha dubbelslipade.
Yes. Så att, coolt.
Med det så tror jag att vi är i mål för idag. Vi brukar sådär lite snabbt nämna att det är en del event på gång. Googles I.O. 14 maj, Microsoft Build 21-23 maj och Apple WWDC 10-14 juni. Sådär, det är en bit framåt. Ja, det är inte en bit framåt, för Google I.O. är ju snart, väldigt snart.
2 veckor.
Ja, men med det så skulle jag också vilja säga att vi finns precis som vanligt på facebook.com/enlitenpodomit eller på enlitenpodomit.se. Podden hittar ni där poddar finns, dock inte på YouTube Music, för det har jag inte lyckats få till än. Podden i övrigt, om ni vill titta på den, finns däremot på YouTube. Och vill ni titta live, så tittar ni på Discord när vi sänder på tisdagar, normala fall. Klockan 21-ish någonstans, och då kan ni komma med en massa roliga kommentarer och håna oss och driva med oss och sådär. Det brukar vara rätt kul faktiskt.
Eller komma med bra tips, det händer ju också.
Precis, för ni kan posta tips i Discord i veckan. Och det är ju det som är grejen, att det är egentligen det bästa sättet att komma i kontakt med oss, så är det via Discord. Men det finns även andra sätt. Ni kan mejla oss, eller så kan ni hashtagga ELPOET på sociala medier och så hittar vi er där. Men som sagt, Discord is the place to be. Med det så ger vi oss för idag. Ni får ha en fantastisk vecka till nästa gång. Hej då!
Hej då!